Ja, jag står alltså här tillsammans med Linda Berenius Magnusson från Svensk Vindenergi och 100% förnybart. Och jag tycker det är lika bra att Linda själv får berätta lite mer om de här rollerna som hon har i omställningen.
Ja, Svensk Vindenergi är ju branschföreningen för vindkraft i Sverige, så att vi verkar för att realisera vindkraftens fulla potential. 100% förnybart, det är också då sitt som styrelseordförande, så är det en förening som är öppen för alla som skriver under på vår avsiktsförklaring. Och avsiktsförklaringen innebär att vi vill ställa om energisystemet till 100% förnybart till 2030. Och där har vi som medlemmar då miljöorganisationerna, så Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Greenpeace, Push Sverige, ett antal företag som vi ställer om och branschorganisationer såsom Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Vindkraftförening och sådär. Och sen har jag också då min anställning som Head of Public Affairs på OX2 som är ett förnybart bolag där vi är verksamma inom både vindkraft, biogas och solceller och energieffektivisering. Så att även om jag sitter på flera olika stolar så är det ju en grön tråd i form av omställningen till förnybart.
Ja, exakt. Och ja, när vi ändå är inne lite grann på det, en av de frågorna jag brukar ställa handlar ju om de mål som vi ska försöka uppnå. Vi har ju Parisavtalet i bakgrunden och så har Sverige tagit mål om fossiloberoende till 2030 i transportsektorn och så Sverige som land till 2045. Och som jag förstod det här så har ni ett ännu skarpare mål i den här 100% förnybart. Hur ser det ut där i förhållande till, kan du utveckla lite grann kring det här målet och hur vi ligger till där som du ser det?
Nej, men det är väl egentligen alla eniga om att klimatfrågan är akut och att omställningen måste gå mycket snabbare än vad den gör. Så att där, som med tanke på också hur många starka krafter det finns som bromsar den här utvecklingen bara för att det finns gamla värden att försvara, så ser vi att vår roll är där att ligga på och berätta om vad det är som måste göras. Så att det är, och det är klart att det är, jag tycker att jag kan pendla mellan att ibland känna mig pessimistisk och lite uppgiven nästan över att det faktiskt går så långsamt när man, det finns en stor enighet om vad som måste göras. Och det faktiskt också finns en massa affärsmöjligheter i det här som man skulle kunna tillvarata i och ligga i framkant. Men blandat då med att jag också ofta känner mig väldigt optimistisk i att alltså väldigt mycket av de tekniska lösningarna finns ju redan på plats. Så tittar man exempelvis på kostnaderna för förnybar energi så är ju de har sjunkit så enormt. Och vi har fantastiska, fantastiska naturresurser i Sverige får man säga, i så goda förutsättningar för att ha en förnybar energiproduktion. Och där tror jag att det finns väldigt mycket för oss att vinna.
Ja, det låter ju hoppfullt. Och du var inne på det, att jag tänker vi kan få gå lite djupare både på de här med lösningarna och så sen. Men som du, om vi börjar med hindren idag, det som gör att det går långsamt. Vad är det du, om du skulle få önska här lite grann, vad skulle du vilja att vi tar tag i då? För att, vilka hinder är det som du ser?
Hindrar, man kan ju prata om hinder på väldigt många olika nivåer. Men,
några stora
hinder. Ja, nej men alltså överhuvudtaget så finns det ju starka krafter och gamla affärsmodeller som bromsar den här utvecklingen. Och också att vi inte har ett korrekt pris på koldioxid och miljöförstöring och sådana saker. Så att där kan man ju då direkt komma in på någon form av lösning. Att där behöver ju politiken gå in och justera upp de här missförhållandena som finns. Så att då blir ju långsiktiga styrmedel är ju oerhört viktiga för att det helt enkelt ska bli billigt att göra rätt för alla aktörer och det ska bli dyrt att smutsa ner och göra fel. Och så att ett hinder tycker jag har varit att vi fortfarande saknar långsiktiga styrmedel i många av de här sektorerna. Nu har vi i och för sig fått en hel del på plats med som bränslebytet till exempel. Så att där handlar det snarare om att också utnyttja det styrmedlet ordentligt, så att man också ser till att det blir då helt fossilfritt ganska snabbt i de här kvoterna. Men där vi kanske, ja, men som idag, vi saknar helt långsiktiga styrmedel när det gäller biogasen, som, där vi ju kan använda vårt organiska avfall för att faktiskt ersätta hela vår naturgas, importerade naturgas konsumtion i Sverige med inhemskt producerad biogas. Nu tillsätter man en utredning kring det här, men det är ju oerhört viktigt att man får till ett sådant styrmedel. Sen när det gäller den förnybara elen, där har man ju haft ett effektivt styrmedel i form av elcertifikatsystemet, och där priserna nu har sjunkit så pass mycket så att det, där kommer man nog kunna bygga åtminstone landbaserad vind utan subventioner framöver. Men då finns det istället andra hinder där det blir nu svårare och svårare att få nya tillstånd. Och ett exempel är som Försvarsmakten, som å ena sidan säger att förnybar el är väldigt bra ur säkerhetspolitisk situation. Men å andra sidan så har de precis tecknat in 45% av Sveriges yta som särskilda restriktionsområden, vilket innebär att det blir jättesvårt att få tillstånd. Så att det, jag tror det finns som sagt hinder på väldigt många olika nivåer som behöver undanröjas för att det här ska kunna gå tillräckligt fort.
Ja, nej, men det är bra. Det är intressant. Jag har hört liknande tongångar också från andra aktörer här i Almedalen. Om man tänker sig också att ni tittar lite utåt här från Sverige och världen då. Hur ser det ut där med våra möjligheter att exportera de här nya lösningarna som vi ska ta fram? Mm. Ser du några hinder och möjligheter även där? Vad bör vi tänka på för att kunna exportera och dra nytta av den här omställningen?
Jag tror att det finns stora möjligheter att exportera allt ifrån, jag menar, tar man nu den förnybara elen till exempel, där vi har bland, jag menar, tar man vinden, så har vi bland de bästa förutsättningarna i världen för vind, eftersom det blåser så pass bra här. Så där finns det ju stora möjligheter att exportera förnybar el. Det finns också stora möjligheter att använda den här förnybara elen. Exempelvis nu man har det här hybridprojektet där man ska försöka göra då fossilfritt stål med hjälp av vätgas som är framställt med hjälp av el. Så det går ju också att använda det här som en insatsvara i att göra mer klimatvänliga produkter som sen exporteras, till att vi också kan exportera vårt kunnande och kompetens kring det här. Så att det handlar ju både om produkter och kompetens och tekniker och så vidare. Men jag tror att en nyckel för att lyckas där, det är ju att också försöka hitta då, för att komma igång med detta, med tanke på att det fossila fortfarande är så pass subventionerat eftersom vi inte prissätter CO2-utsläppen, så behöver vi ju styrmedel för att få igång det här. Och då tror jag att en nyckel är att försöka hitta så kostnadseffektiva och marknadsbaserade styrmedel som möjligt, så som man exempelvis har gjort med CERT-systemet. För det är ju tvingat aktörerna att i konkurrens...
Elcertifikatsystemet.
För det är ju tvingat aktörerna att konkurrera med varandra och hela tiden sänka kostnaderna. Och genom att vi sänker kostnaderna för det förnybara så blir det också mycket lättare att då skapa en marknad i andra länder. Mm. Så att jag tror att man också behöver tänka där på att man, alltså att också att någonstans när vi har styrmedel så ska också samhället få ta del av alla de teknikvinster, teknikutvecklingsvinster som kan göras. Och att det också gynnar liksom en export och affärsmöjligheter utomlands.
Just det. Då kan man kanske, när du ändå är inne på det, om man då tar det här elcertifikatsystemet som vi har använt och jämför till exempel med tyska och flera andra som använder inmatningstariffer.
Ja.
Och där funkar det ju inte likadant.
Nej.
Så vad har du för kommentar?
Nej, men och där tror jag också, för någonting som alla vill ha, så är ju det, det är ju långsiktigt stabila styrmedel. Och det är klart att får man alldeles för höga premier, om man säger så, vilket ju vi har sett i, skulle jag säga, både i Tyskland men också i Finland och många andra länder, så har det ju varit också att då har politikerna till slut sett att här blir det liksom, här blir aktörerna väldigt rika på det här stödsystemet, och då drar man tillbaks det istället, så att då blir det inte alls tryggt. Då är det ju mer tryggt egentligen för alla aktörer att ha ett marknadsbaserat stödsystem, som i och för sig gör det väldigt, väldigt tufft och man måste konkurrera och det är ingen som blir fet på det. Men det genom att det är kostnadseffektivt och samhället får ta del av vinsterna istället för att det är företagen själva som bara tar del av vinsterna, så blir det faktiskt också mer tryggt. Det tror jag är en viktig, viktig del att titta på. Och där går ju hela Europa går ju faktiskt över nu, även Tyskland och Finland går ju över till mer marknadsbaserade stödsystem nu, även om de inte då har elcertifikat som vi har haft, men då går de över till auktionsbaserade stöd istället, där aktörerna i konkurrens med varandra lägger bud på vad de kan leverera i de olika auktionerna.
Ja, nej men då tänkte jag, då har vi täckt upp de här olika områdena. Ja. Men är det någonting du känner att du skulle vilja lägga till, alltså som har kommit upp under samtalet här?
Ja, men jag tror framförallt så tror jag det är viktigt att man ser alla fördelarna mot det här och att det är en utveckling som vi måste gå emot för världen och att vi faktiskt har fantastiska tillgångar i Sverige som vi kan använda i detta, och det innebär enorma fördelar om vi kan vara tidiga i det här i exportmöjligheter och så vidare, och sen inte minst att vi också kan visa världen och vara ett gott föredöme i att vi kan gå före.
Passar bra som avslutning.
Det är det. Stort
tack.
Bra.
Ja.